Så, nu ska jag få äran att presentera Rick. Rick Hayes. Välkommen, welcome up. Rick lärde vi känna första gången 2007. Johan och jag bodde då i Markaryds kommun och vi inbjöd honom att komma till en retreat. Och när vi ringde, vi hade fått hans kontakt via en annan kontakt och så vidare. Så när han ringde så blev han bara tyst i luren och tänkte, har du verkligen ringt rätt person? Ja, det har vi absolut gjort. Bakom det låg att han 18 år tidigare hade fått ett ord från Gud som någon hade talat ut, att Sverige var ett land som skulle öppna sig för honom, vilket vi då inte hade en aning om. Men sen 2007 så har Rick och hans fru Cynthia kommit till Sverige minst en gång om året, och jag tror 2010, det spelar ingen roll. För något år sedan så var de här 10 gånger på ett år. Så Gud har gett dem Sverige på något sätt att få betjäna oss här. Och det är fantastiskt. Jag är själv väldigt glad och tacksam. De båda två är som andliga fäder och moder för mig själv. Yeah, I'm just telling the short story of how we met. But now you go, preach it. Yes.
Good morning everybody.
God morgon allihopa.
It's really good to be back.
Det är fantastiskt att få vara tillbaka här igen.
I was telling Dick and Maria, this is one of the very few places we go in the world where it always feels like going on holiday.
Det här är en av de platserna, berättade jag för Dick och Maria igår, att det här känns som att man får liksom komma på semester hit.
I like the testimonies of the two people who came up and told about the course.
Jag uppskattade mycket de vittnesbörden från två som var fram och berättade om kursen i helgen.
They were profound.
De var alltså grundmurade.
Insightful.
Insiktsfulla.
And both communicated well in their own way.
Och båda kunde kommunicera det bra på olika sätt.
I like the idea that someone said there was nothing wacky happened on the course.
Det var någon som sa att det var jag kommer inte ihåg hur du uttryckte det nu då, men inget hokus pokus, ja, precis. Yeah.
That's because we saved it all up for this morning.
För att vi sparade allt det hokus pokus till idag.
You laugh.
Och ni skrattar.
The very first time I met Kim and Johan.
Första gången som jag träffade Kim och Johan.
We had a wonderful leaders retreat.
Så hade vi en härlig ledarretreat tillsammans.
A wonderful conference for the churches in the commune.
Och en fantastisk konferens för den Markaryds kommuns församlingar.
And Johan had set this incredibly full agenda for the whole week.
Och Johan, han hade liksom skapat en agenda som var fullspäckad för hela veckan.
And he kept peering at me, saying, "Rick, aren't you tired?"
Och så ändå så tittar han på mig och så säger han, men Rick, är du inte trött?
I said, no, I'm okay.
Nej, jag är okej.
And even to the very last day after the conference.
Och även sista dagen på konferensen.
He says, Rick, aren't you tired yet?
Så frågar han mig, är du inte trött ännu?
And I said, Johan, you were the one who set the schedule.
Så säger han, Johan, du är den som gjorde hela schemat.
He's, I'm just surprised you're not tired yet.
Men jag är bara förvånad att du inte är trött ännu.
And he was just looking at me.
Och han tittade bara på mig.
And he said, "Tell us something ordinary about your life at home."
Så han sa då till mig, men berätta något ordinärt från ditt liv hemma vid.
So I told them a true story.
Så jag berättade för dem en sann berättelse.
And Kim laughed so much that she fell off the sofa.
Kim skrattade så mycket att hon trillade
she really
av soffan.
Did. Tears streaming down her face, laughing.
Oh, skrattas hon grät.
I'm not going to tell you that story today.
Jag kommer inte berätta. I can't remember.
Oh, I can.
Jag ska inte berätta den berättelsen.
And Johan says, "Okay, I believe you're normal now."
Och Johan säger, "Okej, jag tror på att ni är hyfsat normala nu."
All right, the wacky thing was a joke.
Det här hokus pokus, det var ett skämt.
And it's the last joke of the day.
Och det är sista skämtet för idag.
Because the subject I want to talk to you about today is not one we joke about.
För det ämnet som jag vill prata till er om idag, det är inget man skämtar om.
It's the subject of righteousness.
Och det är ämnet om rättfärdighet.
And I've been in church for about 35 years.
Och jag har varit i kyrkokretsar i mer än 35 år.
And I don't think I've heard anyone just teach on righteousness in all that time.
Och jag tror inte att jag har hört någon predika om just rättfärdighet på hela den tiden.
I'll give you a definition in a minute.
Och jag ska definiera vad jag menar av ordet om en stund.
Righteousness is something that God holds in very high regard when he finds it in his people.
Och rättfärdighet är något som Gud håller högt när han ser det i sitt folk.
It's absolutely impossible for us to gain righteousness by our own efforts.
Och det är helt omöjligt för oss att nå rättfärdighet av egen kraft.
So God has made a way for us to gain righteousness.
Så Gud har gjort en väg för oss att nå rättfärdighet.
The only way on earth.
Den enda vägen på hela jorden.
And it's through faith in the one whom he sent, Jesus Christ.
Och det är tron på den som han sände, Jesus Kristus.
So what is righteousness?
Så vad är då rättfärdighet?
If we had time, I would find it very interesting to come round and ask some of you what you thought righteousness was.
Om jag hade tid så skulle det vara väldigt spännande att bara få lyssna på era definitioner om vad rättfärdighet är.
We'd probably get some wacky if we did that.
Och vi fick nog kanske något konstigt eller hokus pokus om vi gjorde det.
But in the New Testament, the word that's used for righteousness almost all the time is one Greek word.
Och i Nya Testamentet så det grekiska ordet som används för rättfärdighet är ett och samma ord.
In Greek it's dikaiosune.
Dikaiosune.
And in a broad sense it means the state of being who you ought to be.
Och i en bred betydelse så kan man säga att du blir den som du borde vara.
And that's described as the condition acceptable to God.
Och det är beskrivet som en att man befinner sig vara en beskrivning i enlighet till Guds beskrivning.
When we pray for people for their spiritual and mental and physical needs.
När vi ber för människor för deras andliga, psykiska, fysiska behov.
We very frequently find people through life's experiences they're presenting something that's not quite who they are.
Så märker vi att de kommer också ofta i och presentera någonting som på något sätt inte egentligen är det som de är.
And I've been encouraging people for years, you are never more powerful than when you are being yourself as God made you.
Och jag brukar alltid understryka att du är aldrig mer kraftfull när du är den du är, som den Gud har skapat dig till.
You know, God knows everything.
Gud vet allt.
So whatever we pretend doesn't fool him.
Så när vi låtsas så kan vi inte lura honom.
If I can impose this upon God for a minute, he values reality.
Att Gud, han värderar äkthet, det som är på riktigt.
And you will find that people really value reality in these days.
Och du kommer också se att människor idag, de uppskattar äkthet mer än någonting idag i nu för tiden.
They're actually looking for reality in other people.
Att det är just äkthet som man söker i andra människor.
And they're strangely drawn to it when they find it.
Och de attraheras av det när de ser det.
Because so many people have this mask that they present to the public.
För att många människor bär liksom masker när man står inför andra.
A common way of explaining righteousness is to be in right relationship with God and man.
Och ett vanligt sätt att beskriva just ordet rättfärdighet är att allting liksom står till rätta inför Gud men också inför människor.
When Jesus asked someone asked Jesus, what's the greatest commandment of the law?
När Jesus frågar vilket är det största budet.
And he says love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength.
Och att älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, ditt förstånd och din kraft.
And the second is like it, love your neighbor as yourself.
Och sen älska din nästa som dig själv.
And take note of this phrase. He said all the law and the prophets are contained in these two things.
Och att hela lagen och profeterna finns. Nu tappar jag bibelordet för det, men vilar i detta.
We'll come back to that in a minute.
Och vi kommer komma tillbaka till det.
So the first mention in the Bible of righteousness concerns Abram, who became Abraham.
Abraham som blev Abraham, där finns det beskrivet första gången ordet rättfärdighet i Bibeln.
So in Genesis chapter 15 and verse 6, he'd been complaining to the Lord, you know, I have no children, I have no heir.
När Abraham kommer inför Gud och säger att jag har inga barn, jag har ingen arvtagare.
And God said, come outside with me.
Och Gud säger, kom ut
said,
med
look
mig.
Up at the sky.
Och så säger han, titta upp mot himlen.
Your children will be as numerous as the stars in the sky.
Dina barn kommer bli numerärt som stjärnorna i himlen.
And that verse 6 says Abram believed the Lord and he credited it to him as righteousness.
Och Abraham trodde på Herren och ansågs rättfärdighet i Guds ögon, rättfärdig i Guds ögon.
Fast forward to the book of Hebrews.
Och så spolar vi framåt till Hebreerbrevet.
Hebrews 11, we call it the Hebrews Hall of Faith.
Hebreerbrevet 11 som är liksom troskapitlet.
By faith Abraham, even though he was past age.
Där det står att genom tro så även om Abraham var av ålder, av hög ålder.
And Sarah herself was barren.
Och att Sara var barnlös, ofruktsam.
But he was enabled to become a father because he considered him faithful who had made the promise.
Blev sen fader eftersom han, jag översätter fritt bibeltexten, ni får stå ut med det. Han ansågs rättfärdig och han hade tro som bar.
You know the story in Genesis, he was named Abram.
Och ni kan berättelsen som det står i Moseboken att han kallades Abram.
And after God gave him this promise.
Och efter att Gud gav honom löftet.
He gave Abram and Sarah a new name.
Så gav han Abram och Sara ett nytt namn.
So he became Abraham.
Så han blev Abraham.
And Sarah with an H.
Och Sara med ett H på slutet.
In English we refer to that as the honorific H.
Och på engelska så kallar vi det för hedershået.
God elevated them with their new name.
Gud upphöjde dem med ett nytt namn, ny identitet.
But going back, Abram's faith was not in his own abilities, but he believed in God's abilities sufficiently to stake his life on that belief.
Och Abrams tro berodde inte på hans egen förmåga, utan han litade så helt och fullt på Guds förmåga.
Even when God called him up the mountain and told him to put his only son Isaac on the altar.
Även när Gud kallade honom att gå upp för berget och offra sin egen son på ett altare.
That was Isaac was the child of promise.
Så var Isak Guds löfte, ett barn av Guds löfte.
And the natural heir to all of Abram's children to come.
Och naturliga arvingen och länken till alla de barnen som skulle bli talrika som stjärnorna.
But when he laid him on the altar, it was because he trusted in the promise rather than in Isaac.
Men när han la sin son på altaret så var det för att han litade på Gud mer än vad han litade på Isak sin son.
So it's almost as if through that extreme prophetic act God was calling him to express his faith in the giver of the promise.
Så att det var nästan som om Gud i den här liksom extrema profetiska handlingen framtvingade Abrahams liksom att han tvingades lita på Guds löfte mer än på någonting annat.
Hebrews 11 goes on to say.
Hebreerbrevet 11 säger.
Can you read that if you like? Can you read that in Swedish? Save me saying it as well.
Från den här ene mannen Hebreerbrevet 12. Nej, jag måste ha. Så kommer arvingar som är så många som stjärnorna i himlen. De går inte att räkna. Och som sandkornen på stranden.
Let's move on to another giant of scripture.
Vi ska nu titta på en annan jätte i Bibeln.
A giant of the faith, King David.
En trons jätte.
He really understood God's ability to credit faith as righteousness.
Det är kung David och han förstod Guds förmåga att se tro som rättfärdighet.
He understood his own human failings.
Och han förstod sina egna mänskliga misslyckanden.
Which included pride, murder and adultery.
Som innehöll både stolthet, mord och otrohet.
And yet he was able to put into song this fearsome, risky invitation to God.
Och ändå så hade han en förmåga att liksom tonsätta en sång som inbjuder Guds närvaro.
Oh Lord, according to my righteousness.
Att o Herre, i enlighet med min rättfärdighet.
Judge me, O Lord.
Kom och döm mig, Gud.
According to my integrity, judge me.
I enlighet med min integritet, döm mig.
With his history, that would be very risky indeed.
Med Davids historia så skulle det vara väldigt riskabelt.
But his trust was in the one in whom he had faith.
Men hans tillit var i på den guden som han hade satt sin tro till.
David knew what it was to be forgiven.
David förstod vad det innebar att också leva i förlåtelse.
And he was later to testify to the love and righteousness of God and to make this declaration.
Och han senare, utifrån att han levde i den här förlåtelsen, proklamerade.
He guides me in paths of righteousness for his name's sake.
Att han leder mig på rättfärdighetens vägar för sitt namns skull.
So the scriptures are full of declaration of God's righteousness.
Så Bibeln är full av såna här proklamationer av Guds rättfärdighet.
Especially in the Psalms.
Och särskilt i Saltaren.
So Psalm 89 says this. Righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you.
Psalm 89 och 14, fritt översatt, så står det så här: rättfärdighet och rättvisa är grunden till din tron. Kärlek och trohet går före dig.
But there's nothing missing in the Bible.
Men det finns inget som saknas i Bibeln.
God gives us the whole range of possibilities.
Gud ger oss liksom hela spektrat av möjligheter.
So Ecclesiastes 7:20 says, there is not a righteous man on earth who does what is right and never sins. What then is the answer?
Predikaren säger att i 7:20, det finns inte en rättfärdig man på jorden som gör det som är rätt och som aldrig syndar. Så vad är då svaret?
You all know the answer is Jesus.
Och vi alla vet här att svaret är Jesus.
This is why the gospel, the good news of the kingdom.
Och det här är varför att de goda nyheterna om Guds rike
is such good news.
Är så goda nyheter.
So we'll move on now to some of Paul's letters to the book of Romans.
Så vi ska gå vidare till en del utav Paulus brev, så Romarbrevet.
And here's the answers to the question in Ecclesiastes.
Så här är svaret till frågan i Predikaren.
For in the gospel a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith.
För i evangeliet så uppenbaras Guds rättfärdighet, en rättfärdighet som kommer genom tro. Och som det står att de rättfärdiga lever av tro. Vi delar hans anteckningar.
I'll read further on in Romans. But now a righteousness from God, apart from law, has been made known, to which the law and the prophets testify.
Romarbrevet 3:21, då står det så här. Rättfärdighet från Gud, avskilt från lagen, har blivit tillkännagivet och till vilken profeterna vittnar. Du får ge mig min bibel, Johan.
So being in right relationship with God and in right relationship with your neighbor is the essence of righteousness. And Jesus said in these two things all the law and the prophets are contained. And Paul backs it up in Romans there as we've just read.
Yeah. Nu missar jag en hel del vad han sa, men att Gud, han backar upp det som Paulus skriver i på olika sätt. Jag ber om ursäkt.
So this righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe.
Det är en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus och gäller alla som tror utan åtskillnad, vers 22.
So just like Abraham, when you believe God, you cross a line and you are changed.
Och precis som för Abraham så liksom litar vi när vi sätter vår tillit till Gud och när vi liksom går över den här gränsen. What was the last minute?
When you believe God, you cross a line and you are
ja,
changed.
Så blir, när du går över den här gränsen där du har satt din tro, så är det du själv som blir förändrad, förvandlad.
So Romans 4 speaks again of Abraham.
Så Romarbrevet 4 talar igen om Abraham.
And this is, it's important to understand this verse.
Och det är viktigt att förstå den här versen.
He received the sign of circumcision, a seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised.
Omskärelsens tecken fick han som sigill på den rättfärdighet som han hade genom sin tro redan innan han blev omskuren.
Circumcision was part of the Jewish law.
Och omskärelse var en del utav den judiska lagen.
But Abraham had demonstrated faith in God before circumcision.
Men Abraham hade visat på tro innan omskärelsen.
So he obeyed the law by submitting to the outward sign.
Så han höll sig till lagen oavsett de yttre tecknena.
But he already had the inner change,
men
faith
han hade
in God.
Redan den inre förvandlingen, nämligen tro på Gud.
So then he is the father of all who believe but have not been circumcised, in order that righteousness might be credited to them.
Och genom det blev han en far till alla oomskurna som tror, för att de ska kunna räknas som rättfärdiga.
So that's us.
Och det är vi.
We're included in that promise.
Vi ingår i det löftet.
Without the outward signs.
Utan de yttre tecknena.
So it wasn't through law that Abraham and his offspring received the promise.
Utan det var inte genom lagen som Abraham och hans avkomma tog emot löftena.
But through the righteousness that came by faith.
Utan genom rättfärdighet som kom genom tro.
Now I'm aware of what I'm saying here in these scriptures, there's a bit of repetition.
Och jag är medveten om att det jag säger i de här skrifterna, så finns det en del som upprepar sig.
But step by step it's reinforcing the principles.
Men steg för steg så liksom understryker och förstärker principerna.
Right, we'll turn the page. We'll be here all day.
Vi vänder blad, annars är vi här hela dagen.
So we receive a different seal.
Så vi får ett annat sigill.
Not circumcision, but the free gift of the Holy Spirit.
Att inte omskärelse längre, men den fria gåvan av den heliga anden.
So God's promise now is on offer to all who believe in Jesus.
Så Guds erbjudande finns där för alla som tror på Jesus Kristus.
The promise is to you and your children and all those who are far off, far from God's saving grace.
Och löftet gäller dig och dina barn och alla de som befinner sig långt ifrån.
That's what Peter preached.
Och det var det som Petrus undervisade.
In Romans 10:4 it says Christ is the end of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes.
Romarbrevet 10:4 så står det Kristus är slutet på lagen för att var och en som tror ska kunna bli rättfärdig.
I should have asked this question earlier. How are we doing for time? Because I've got a little further to go yet.
Jag skulle ha frågat det här tidigare, men hur ser det ut med tiden? Jag har lite kvar.
He says okay.
Dick säger att det är okej.
I preach the eternal gospel, so we could
jag
be here a while. Jag predikar
hela evangeliet.
All right. So let's look at Paul's letter to the Galatians a little now.
Så titta på Galaterbrevet, Paulus brev till Galaterna.
The Galatian church had become deceived.
Församlingarna hade blivit förledda.
They'd received the gospel gladly.
De har tagit emot evangeliet glatt.
They'd been set free by the good news of Jesus
Christ.
De hade
blivit frigjorda av evangeliet, de goda nyheterna.
But they had a legalistic group who were trying to persuade them that they needed to obey the Jewish law as well as to believe in Jesus.
Men det fanns en slags lagisk grupp som menade att man behövde hålla sig till de judiska lagarna i en slags kombination av att tro på Jesus.
So this is, if you like, this is a group working within the church.
Så det här är en grupp som liksom verkar inom kyrkan.
Yes, yes, we all believe in Jesus.
Ja, ja, vi tror alla på Jesus.
But you see, you have to be circumcised as well.
Men du måste omskäras också.
It's what we would call today the Jesus plus syndrome.
Det är vad vi kallas för Jesus plus syndromet.
You need Jesus plus you need to do this, do that, do the other.
Du behöver Jesus plus att göra det ena och det andra.
That's laying a heavy burden on people.
Och det är att lägga tunga bördor på människor.
When all they need is Jesus.
När allt de behöver är Jesus.
The plus follows from within.
Plusset liksom, det kommer från
It's not to be loaded on them from above.
Det är inte att komma liksom utanpå ovanpå som en tyngd.
So Paul tells the Galatians.
Så Paulus säger till Galaterna.
If righteousness could be gained through the law, then Christ died for nothing.
Om rättfärdighet hade kunnat fås genom lagen, då hade ju inte Kristus behövt dö.
So like he throws down a challenge.
Det är som att han liksom kastar ner en utmaning.
Do you want to live by law or by faith?
Vill du leva i enlighet med lagen eller vill du leva i enlighet med tro?
He could throw down that challenge to a lot of people I meet in churches in Scotland.
Och den här utmaningen kan man kasta ner till många människor som jag känner i kyrkan i Skottland.
So I live in a fishing community.
Och jag bor i en fiskeby.
Quite like this in character.
Ganska likt det här på något sätt.
And the people outside the church.
Och de människorna som lever utanför kyrkan.
Regard and talk about some of the people in the church.
Ser på och talar om folket i kyrkan.
They call them the good living people.
Kallar dem för god. De lever gott. Godlevande.
They don't necessarily mean it nicely.
Och de menar inte det på ett trevligt sätt.
They use the right words.
De använder de rätta orden.
They're respectable.
De är respekterade.
They have a nice house and a nice car.
De har ett bra hus och en bra bil.
They don't swear.
De svär inte.
They don't drink. They don't smoke.
De dricker inte. De röker inte.
So the people outside the church are looking at all the outward signs.
Så att de som befinner sig utanför kyrkan tittar på de yttre tecknena.
And they're thinking they're different from us.
Och de tänker, de är annorlunda än vad vi är.
But I don't quite trust them.
Men jag litar inte på dem.
Because I see all that outward stuff.
För jag ser allt det här yttre.
And if they could put this into words.
Och om de kunde sätta det ord på det här.
They might say, but I don't see the fruits of repentance in their life.
Så skulle de kanske säga någonting i stil med att, men jag ser inte frukten av omvändelse i deras liv.
I don't see them loving one another.
Jag ser inte hur de älskar varandra.
Caring for the poor and the widows.
Och hur de bryr sig om de fattiga änkorna.
And being full of kindness and goodness.
Och att de är fulla av godhet och vänlighet.
So there's a lot of people who attend churches in Scotland.
Så det finns många människor som liksom går till kyrkan i Skottland.
Who will live for decades with the outward signs.
Som lever i decennier med de här yttre attributen.
But they don't understand that it's all been done by Jesus.
Men som på något sätt lever och förstår inte att allt har gjorts färdigt med av Jesus.
You don't have to look righteous because Jesus has made you righteous.
Du behöver liksom inte se rättfärdig ut för att Jesus har faktiskt gjort dig rättfärdig.
When you believed in Jesus.
När du tror på Jesus.
You received all the righteousness of Jesus.
Så får du ta emot all rättfärdighet från Jesus.
In God's sight.
I Guds ögon.
Then of course you have to live it.
Och sen får du leva det.
Another problem that many Christians live with is the idea that in some way they're not good enough.
En annan sak som många som kristna lever med att vi liksom inte duger.
I know I have the right outward appearances but inside I don't feel good enough.
Jag vet att jag har alla de rätta yttre attributen men inuti så når jag inte upp till den nivån.
It's the same error just looked at in a different way.
Och det är samma liksom fel fast utifrån ett annat perspektiv.
If you could make yourself good enough.
Om du själv skulle kunna göra dig själv.
That's the equivalent of keeping the Jewish laws.
god nog, så är det ungefär som att upprätthålla de judiska lagarna.
And we've already seen that Paul says if you could be saved by the law, Christ died for nothing.
Och vi har redan läst här att om du kunde bli räddad genom lagen, då hade Kristus inte behövt dö.
So he goes on to say to the Galatians, does God give you his spirit and work miracles among you because you observe the law or because you believe what you heard?
Så han fortsätter och säger i Galaterbrevet, är det så att Gud ger sin ande och gör under bland er för att ni kan lagen, eller är det för att du tror på det du har fått höra?
I nearly took her notes away from her there.
Jag tog nästan anteckningarna, yes.
So I think we'll miss that page because we haven't got all day. So when the time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under law.
Så när tiden var inne så sände Gud sin son, född av en kvinna och född under lagen.
To redeem those under law.
För att, nu tappar jag redeem här. Förlösa de som är under lagen.
So that we might receive sonship, the inheritance of all that Jesus gets.
Så att vi kan ta emot barnaskapet, eller att bli adopterade in i
Jesus Kristus. The full rights of inheritance, just like Jesus.
Att vi får bli hans arvingar fullt ut i Jesus Kristus.
Now a little disclaimer for scripture here.
Så nu ska jag bara förklara, lägga ut skriften här lite.
When it refers in this context to sons, it's a term of inheritance.
När vi pratar om söner här i Bibeln så handlar det om arv.
So it actually includes all of us.
Så det inkluderar faktiskt alla.
Men and women both equally inherit from God.
Både män och kvinnor som är arvtagare till Gud.
So keep that in mind as I read on.
Så bara kom ihåg det när jag läser vidare.
Because you are sons, in other words inheritors.
Att eftersom ni är söner, med andra ord arvingar.
God sent the spirit of his son into our hearts.
Så sände Gud sin ande genom sin son till
the
våra hjärtan.
Who calls out Abba, Father.
Den ande som ropar ut Abba, pappa.
Now Abba in this sense is not a Swedish pop group.
Och Abba här är ju inte en svensk popgrupp.
In Hebrew they would pronounce it Abba.
Och på hebreiska så hade de sagt Abba.
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 And it literally means like a little child would cry out daddy.
Och det är ungefär som ett litet barn som faktiskt ropar ut pappa.
So it's expressing that the spirit within us is recognizing that God the Father, by sending Jesus for us to believe in, has so adopted us into his family that we can actually think of him as daddy.
Och det betyder att när vi får ta emot den helige ande, blir inadopterade, och att vi igenkänner Jesus som vår pappa, att vi med den frimodigheten kan säga Abba, pappa.
I'm very happy for people who go around calling God papa or daddy.
Jag tycker mycket om när människor kallar Gud för sin pappa.
I didn't even call my own dad daddy or papa.
Jag kallar inte ens min egen biologiska far för pappa.
So for me not to use those particular words doesn't say anything that I lack faith, you know.
Så att jag kanske inte alltid använder de orden betyder inte att jag saknar tro.
I'm not distancing myself from God because I don't use that particular language.
Och det är inte så att jag distanserar mig från Gud för att jag inte använder den typen av språk.
And if you happen to have been British and reserved like me.
Och om du skulle varit brittisk och något reserverad som jag.
And you think of him as father.
Och du tänker på honom som fader.
Then go easy on the ones who call him daddy.
Så bara ta det lugnt med de som kallar honom pappa.
The essence is we're not separated from him. It speaks of an intimate relationship with a good father.
Det viktiga är att vi inte är separerade från honom, utan tvärtom, vi är i en intim relation med vår himmelske fader.
Can't read my own writing here. I've said that. Okay. Ephesians 4:24.
Efesierbrevet 4:24
says we should put on the new self.
Att vi ska iklä oss. Jag letar upp det, det blir bättre så.
So that's you got it.
Ta på er den nya människan som är skapad till att likna Gud i rättfärdighet och sann helighet.
That's to adopt, own and take hold of the new self.
Det är att adoptera och ta tag i och liksom omfatta det nya jaget.
So Paul literally says put on the new self like a garment, like a new coat.
Och han liksom säger ta på er den nya människan som ett klädesplagg som du iklär dig.
And the new self is created to be like God.
Och den här nya är skapad till att likna Gud.
In true righteousness and holiness.
I rättfärdighet och helighet.
And this is available to all who believe in Jesus.
Och det här är tillgängligt för alla som tror på Jesus.
Doesn't mean like the new age say you're a god.
Och det betyder inte som man säger i nyandlighet att du är en gud.
But it says through belief in Jesus and receiving the Holy Spirit into your heart, you can take on some of the characteristics of God, righteousness and holiness.
Utan det är att du kan kliva in i att likna Gud, att du kan bära hans karaktärsdrag och hans principer och hans sätt att vara.
Does that mean you'll never make a mistake?
Och betyder det då att du aldrig kommer göra ett misstag igen?
Does it mean you'll never again sin?
Betyder det att du aldrig mer kommer att synda?
It doesn't mean that.
Betyder inte det?
But the new self is not inclined to sin.
Men den nya människan är inte benägen att synda.
You no longer delight in sin.
Och att du inte njuter av att synda på samma sätt.
It's possible to trip over a temptation and fall into sin.
Det är möjligt att liksom snubbla över en frestelse och falla i synd.
But everything in the new self wants to run back to daddy and say sorry and get right with him again.
Men allt i ditt nya jag liksom vill springa tillbaka, omvända sig tillbaka till Gud och säga jag ber om förlåtelse.
So in Hebrews Paul says anyone who lives on milk being still an infant is not acquainted with the teaching about righteousness.
Och i Hebreerbrevet så står det att den som lever av mjölk, alltså fortfarande ett spädbarn och inte känner skrifterna, känner ännu inte till betydelsen eller lever i rättfärdighet.
So we talk about some parts of scripture as the milk of the word.
Så vi pratar om en del utav skriften som att vara just den här mjölken, ordets mjölk.
In your journey towards God.
I din resa till Gud.
And in your new birth while you're still new to God.
Och i din att bli född på nytt när du är ny gentemot Gud.
You need to be given truths about God and about his nature that are easily digestible.
Så behöver du få sanningar om Gud och med Gud som är lättsmälta.
But as you mature in Christ.
Men när du mognar i Kristus.
The teaching needs to move from milk to meat.
Så behöver liksom undervisningen gå från mjölk till kött.
So righteousness, Paul says, is more of a meaty thing.
Så rättfärdighet är mer av liksom en köttgrej.
Where do we go from here? I feel I could, if I stopped there, you wouldn't lose anything.
Jag känner nu att egentligen om jag stannar här så förlorar ni ingenting.
However, he said I could keep going.
Men Dick sa att jag får fortsätta.
So we recognize the immense love of God towards us.
Så vi liksom känner igen Guds enorma kärlek till oss.
He truly understands and accepts our human weakness.
Att han både förstår och accepterar våra mänskliga svagheter.
And that is our absolute inability to please him by our own efforts.
Och det innebär också vår totala oförmåga att tillfredsställa Gud i vår egen kraft.
So we recognize the only way to please God.
Att det enda sättet att behaga Gud
is to believe in the one whom he sent, the Lord Jesus Christ.
Det är att tro på den som han har sänt, nämligen hans son Jesus
and
Kristus.
And to have faith in him.
Och att ha tro i honom, på honom.
We recognize even we cannot generate even the smallest amount of faith for ourselves.
Och vi förstår att vi inte kan prestera eller generera tro i oss själva.
Before we've come to Jesus.
Innan vi liksom har lärt känna Jesus.
Because it says by grace you are saved through faith so that no one can boast of their own efforts.
För det står också att genom nåd är ni frälsta genom tro så att ingen kan förhäva sig av sin tro.
So we recognize that what I call the Peter package.
Så vi känner igen att Petrus paketet.
Acts 2:38.
Apostlagärningarna 2:38.
It's the only way to come to faith.
Att det är det enda sättet att komma till tro.
The reward of faith.
Och få trons belöning.
So repent and be baptized, every one of you.
Omvänd er, låt er döpas, var och en av er.
In the name of the Lord Jesus Christ for the forgiveness of your sins.
I Jesu Kristi namn för förlåtelse av era synder.
And you will receive the gift of the Holy Spirit.
Och ni får ta emot den helige andes gåvor.
The promise is for you and your children.
Att löftet är för dig och dina barn.
Christian parents never let go of that.
Och ni som är kristna föräldrar, släpp aldrig taget om det.
That's a little aside.
Lite vid sidan om.
The promise is for you and your children and for all those who are far off, for all those whom the Lord our God will save.
Att löftet är för dig, dina barn och för alla de som är långt ifrån.
If you miss out the depth of that package.
Om man liksom missar djupet i det här paketet.
And try to live the good faith by your own efforts.
Om man försöker liksom leva det goda livet i egen kraft.
That is fatally flawed.
Så är det liksom dömt att misslyckas.
Now you know the truth.
Nu vet du sanningen.
You've just heard the teaching about righteousness.
Du har hört en undervisning om rättfärdighet.
And that truth can make you free.
Och den här sanningen kan sätta dig fri.
From all the delusions that you can make it by your own efforts.
Från alla vanföreställningar att du kan klara av det här i egen kraft.
So you find your way to favor with God only through faith in Jesus.
Och du kommer att inse att vägen till Gud och till Guds favör är endast genom tro genom Jesus Kristus.
Now I'll just toss this in to finish, and I really mean to finish.
Och jag ska bara slänga ut det här nu för att avsluta. Jag menar verkligen att jag ska avsluta.
If you've never really understood this before.
Om du egentligen helt ärligt aldrig riktigt har förstått det här tidigare.
And you've been trying to live the good life by your own efforts.
Och du har levt ett liv där du har försökt att leva det goda livet i egen kraft.
Or if you've never heard the gospel message before and you now see there's a way to Jesus Christ without my own efforts.
Och om du kanske aldrig har hört de goda nyheterna om Jesus Kristus och du ser nu att vägen till honom är tillgänglig.
I can find relationship with God simply through faith in Jesus.
Att du kan hitta relation till Fadern helt enkelt genom Jesus Kristus.
In other words, if you're already in or if you're not quite in.
Med andra sidan, om du liksom finns i tron på Jesus eller ännu inte har det.
Make sure you talk to some of the people in this church.
Så se till att du pratar med någon i den här församlingen.
Some of the leaders here, they'll be able to help you.
Med några av ledarna här så kommer de att kunna hjälpa dig.
To come away from the delusion.
Att komma bort från villfarelsen.
Or if you're new to it, to meet Jesus.
Eller om du är ny så att du får lära känna Jesus.
And now I'd like to hand over to the locals.
Och nu skulle jag vilja bara lämna över till er. Yeah.
This doesn't naturally lead into let's pray for you now kind of ministry. But we have other options for that.
Yeah. They'll sing and then Kaiser will...